Tack Jesus för att du är här. Tack för att du har lovat att vara det när vi samlas i ditt namn. Tack helige ande att du vill möta oss idag. Idag kanske mer än vanligt vill du vara nära och undervisa oss om vem du är. Tack helige ande för att vi får söka dig och ta del av den kraft som finns i dig. Tack för att du är här och vill genomsyra hela den här gudstjänsten. Tack för att du är med i mötesledning. Tack för att du är med i lovsång, i förbön och i predikan, Herre. Att du vill möta oss på vårt alldeles egna sätt. Du vill möta var och en av oss där vi är med det vi behöver. Och tack för att du kan göra det precis så som du har tänkt. Att det inte är upp till oss, vår prestation och vår egen kraft. Att det är i din kraft som vi får möta dig och som du verkar, Herre. Tack för att du välsignar ordet. Tack för att du har ett ord för var och en som är här idag. Att du vill rusta oss för den tid som ligger framför. För den här sommaren när vi lämnar våra vanliga gudstjänster nu för ett tag. Så vill du vara med oss och du vill rusta oss inför en sommar nu. Då vi tappar rutiner och det är mycket annat som händer. Men då vill du vara nära och att du idag vill rusta oss för de här månaderna som kommer, Herre. Tack för att du vill möta oss på det viset. Tack för din gränslösa nåd och din villkorslösa kärlek. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är pingstdagen idag. Vi är här för att fira den heliga andes högtid. På något sätt så är det ju det. Och då har vi ändå haft några dagar här med mycket andra firanden. Det har ju varit student och det har varit nationaldag. Vi har haft en student och vi firar livet för våra ungdomar. Ett steg liksom på livets väg någonstans. Man går in i en ny fas. Man går in i nya erfarenheter och nya saker som händer. Och det är en tid för firande. Och vi har haft en nationaldag då vi också får fira liksom det land vi lever i. Det är inte oviktigt. Vi ska vara tacksamma att vi lever i det här landet. Det är en dag att fira Sverige och hur Gud har välsignat det här landet. För det tror jag. Jag tror att han har välsignat oss med alla de förutsättningar som vi har här. Som man inte har på så många andra ställen i världen. Det är ett unikt land och vi ska vara tacksamma och vara glada över det. Idag så firar vi ju liksom ett annat rike. Vi ska fira liksom Sverige under nationaldagen, men pingstdagen det är en dag vi får fira Guds rike och vad det får innebära i våra liv och för vår församling. Guds rike det är ett radikalt annorlunda rike. Det är det vi bär med oss. Det är genom Guds helige ande som vi får sprida det riket. Och det här är en dag att fira Guds eget rike. För anden är livgivaren. Det är livets ande och han ger liv åt oss som enskilda kristna. Och han ger liv åt Jesus både i hans födelse och i hans senare uppståndelse. Så är anden där och ger liv. Och han ger liv åt församlingen. Han ger liv åt Viskadalskyrkan. Helige ande är här och han verkar i oss. Och vi ser det när församlingar växer och när vi ser nya människor komma till tro, då är det den helige ande som är där och ger nytt liv och liv i överflöd. Så det är en dag att fira. Och jag tänkte tala lite idag om andens verk och vad anden gör i våra liv som enskilda kristna, men också vad han gör i våra församlingar. Vad har han för oss, den helige ande? Vad har han för vår kyrka? Vad har han för mig som kristen i min relation med honom? Vad är det han kan göra för mig? Och det är inte utifrån något egoistiskt motiv, utan det är ju för att vi ska sätta fingret lite på vem han är i våra liv. Sätta fingret på vad han betyder för oss och se det och liksom sätta fingret på det den här dagen. Att han är inte obetydlig. Vi har ju liksom, Jesus står i centrum, men det här är Jesu egen ande också. Det är Gud som är tre. Och vi tar en stund idag och stannar upp vid vad den heliga ande gör för oss som enskilda kristna och för den här församlingen och alla andra kyrkor för den delen som följer Jesus och vill leva med honom. Så det kommer vi göra idag i tre punkter. Och den första som anden ger som jag tänkte tala om det är frimod. Och det kanske är det första kanske som vi möter när den heliga ande ges åt den första församlingen där, så är det ju frimodigheten. Frimod är ju något som vi talar om i kyrkan och egentligen ingen annanstans. det är ju inte något som man använder på jobbet i några andra sammanhang och sådär, utan det är ju lite konstigt ord så. Vi använder det i församlingen, och jag tänker om man ska förklara det på något sätt så ser ju jag hur frimod handlar om integritet. Vi talar om frimod i församlingen när vi talar om att vittna om Jesus och att vara öppen med sin tro och dela sin tro och våga det. Då är man frimodig, man delar ordet, man predikar frimodigt och man vittnar om Jesus och vad han har gjort i mitt liv. Då. Det kallar vi frimod, och jag tror att det på något vis står för en integritet i det kristna livet. Och för församlingen också för den delen. Att vi har en integritet, att vi vågar stå för någonting, att vi är genuina och äkta i detta. Jag tror att det handlar om integritet, och vi ska gå till Apostlagärningarnas första kapitel. Så ska vi läsa vad Jesus säger till sina lärjungar precis innan han lämnar dem. När han stiger upp mot himlen så säger han detta. Det är det sista han säger till lärjungarna innan han lämnar dem. I första kapitlet, i åttonde versen i Apostlagärningarna står det. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus talar om den helige ande som ska komma. Och den helige ande ska ge kraft för att vi ska bli hans vittnen. Vi ska våga vittna om honom. Och det är intressant det här med kraften just. Och varför det skulle kräva kraft från den helige ande. För här talar vi om någonting som man egentligen ska berätta bara för folk. Att jag ska ha kraft att berätta för folk om Jesus och vad han har betytt för mig. Kräver det någon särskild kraft egentligen? Det är ju bara att prata och berätta. Men Bibeln tycker jag är tydlig med att vi behöver kraft för detta. Att våga vittna och att liksom stå upp för vår tro, det kräver en del kraft. Och jag tror att många av oss känner igen det. Kanske särskilt i de yngre åren. När man blir äldre så börjar man, då slutar man bry sig så mycket om vad folk tycker. Men när man är ung, går i skolan, gymnasiet och ska vittna om Jesus, då tror jag att man behöver just den här kraften alldeles extra. Och stå upp för sin tro. Jesus säger att vi ska få den kraften genom den helige ande så att vi kan vittna om honom. Jag tror inte det är obetydligt. Jag tror att många av oss känner igen det. Själv så var jag inte kristen under den tiden. Och jag kan på ett sätt vara tacksam över att jag slapp utstå det. För jag vet andra som har haft det jobbigt liksom, under högstadie och gymnasium. Men det finns en kraft i den helige ande om vi söker honom. Det är vad den helige ande kan göra i våra liv. Även när vi är vuxna liksom, och går till jobbet, så kan det vara svårt att vittna och stå upp för sin tro. Men den helige ande finns där för att ge oss kraft att bli vittnen. Och här så talar vi om liksom vad vi säger, och vi kan se det i Petrus väldigt tydligt sen när han predikar. Och Petrus då, som förnekade Jesus 3 gånger, inte långt här innan, så har han absolut inte vågat stå upp för Jesus. Han var ju rädd för en tjänsteflicka. Det är liksom helt skilda personer. När vi sen får möta Petrus och han predikar och flera tusentals människor kommer till Jesus efter Petrus pingstpredikan. Han får del av den där kraften. Vi kan se det tydligt i Bibeln att det ger en oändlig kraft för att sprida Guds ord och vittna om sin tro. För det kan vara en kamp att stå för sin tro och att vara öppen och frimodig i sitt vittnesbörd. Men det är också någonting som belönar sig. Gud har ett löfte åt oss också. Och i Hebreerbrevets 10:e kapitel, 32-36 versen, så kan vi läsa om detta också. Från 32:a versen i 10:e kapitlet i Hebreerbrevet. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlade så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det finns en lön att få här. Och det är ju inte en lön i form av pengar, men vi kan på något sätt ändå Lita på att när vi vittnar och när vi står upp för vår tro är frimodiga, så kommer det ge god frukt i slutändan. Men det finns en långsiktighet i det här. Här skriver Hebreerbrevets författare att vi behöver vara uthålliga i detta. Då kommer den stora lönen. Men det är en långsiktighet. Vi får inte de här snabba belöningarna alltid. Tvärtom så kan vi se att man får lida ganska mycket. Och särskilt den här första kyrkan, de var ju förföljda och blev hårt ansatta. Men det kommer en lön, men det krävs uthållighet. Och det är det långa loppet som vi talar om. Det är det långa loppet med Jesus. Och i detta så finns den heliga ande för att ge kraft att vittna. Då finns den heliga ande där för att hjälpa oss. Ge oss den uthålligheten som bara kommer från Gud själv. Att stå ut och att se mot målet. Den här goda frukten som kommer. Och det här är andens frimodighet som vi kan få ta del av. Men det handlar inte bara om ord. Vi talar ju om liksom vittnesbördet och vi ska få kraft att bli vittnen. Och frimodighet kopplar vi ofta till just det här att tala om Jesus. Att tala om vår egen tro och att vara trogna det. Men jag tror att det finns en annan del av detta som vi måste komma ihåg. Och det är att det här inte bara handlar om ord, det handlar om att vara frimodig i kärlek. Frimodig i handling och att leva för Jesus och för ordet genom sina handlingar. Det där är tydligt i Bibeln också, att det här handlar inte bara om att tro, för det handlar om att göra också. För en tro utan gärningar är död, säger Bibeln. Och jag tror att det ligger någonting i det här med frimodigheten också som vi behöver ha med oss. Att en frimodighet kan också ta sig uttryck i hur vi agerar och hur vi handlar i vårt liv. Slutet på 1100-talet så levde en man, han föddes då, Franciscus av Assisi. Och han ska ha sagt så här, att predika alltid evangelium och om nödvändigt använd ord. Alltså det är inte en förutsättning för att predika evangelium. Orden är bara ett sätt. Men vi kan predika evangelium på så många andra sätt. I hur vi lever, i hur vi möter människor. Det är inte en förutsättning att tala alltid om Jesus och din tro. Du kan leva ut din tro. Du kan leva ut din relation med Jesus. Och du kan vara frimodig i kärlek. Inte bara vittnesbörd. Det handlar om att vara frimodig på det viset att vi ger till den som kanske inte förtjänar vår kärlek. Att ge till den som vi tänker, det här är lönlöst. Det här kommer inte slå rot liksom. Att ändå ge, det är att vara frimodig i kärlek. Att leva frimodigt i våra handlingar och våra ord, det är att ha integritet. Jag tror att det är som sagt det där som ligger i kärnan någonstans av frimodigheten. En integritet, att stå för Jesus i både ord och handling. För de två kan inte liksom vara helt olika. Vi kan inte säga en sak och leva på ett annat sätt. De måste hänga ihop. Och det är en fråga om integritet. Att ge av sin kärlek utan att förvänta sig det tillbaka också. Den där villkorslösa kärleken som vi kan sjunga om att Gud har för oss. Den ska vi ju ge vidare. Där vi ger av vår kärlek och vår omtanke och omsorg utan att förvänta oss det tillbaka. Jesus talar om att det är ju enkelt att vara god mot sina vänner och de som älskar oss. Men att vara god och ge kärlek åt våra fiender, det är det som utmanar oss som kristna. Och någonstans hörde jag om det här liksom att testet för en kristen är ju inte hur mycket du kan älska Jesus, utan hur mycket du kan älska Judas. Alltså den som sviker, den som står emot dig, den som är emot det du tror på till och med. Hur mycket kan du älska den personen? Det är det sanna testet på din relation med Gud och din kärlek så att säga. Det här att ge ut blint liksom. Att tro blint på att det här kommer att ge någonting i slutändan. Det är en del av vårt liv som frimodiga kristna. När min son Abraham, han var 4 år, då önskade han sig en Spiderman-dräkt. Och han önskade sig den svarta dräkten. Och då frågade jag honom om, men är inte den elak? Och då sa han, nej, inte mot mig. Nej. Och så svarade, nej okej, okay, undrade jag. Men då sa han att, nej, om man ger den en kram och säger hej, då är den inte elak. Och den blinda tron på att när jag ger liksom av min kärlek och min omtanke och min omsorg till någon som inte alls förtjänar det, som jag inte tror att jag kommer få någonting tillbaka, så gör jag ändå det. För jag tror att det är liksom det rätta att göra. Och jag tror blindt på att det här kommer att ge någonting i slutändan. Det är att vara frimodig, inte bara i ord utan i handling också. Anden ger oss ledning. Anden ger ledning i våra liv. Och det är lätt att vi hamnar i en situation, särskilt i det här landet, då vi ställer frihet i motsats till ledning. Alltså, vem ska tala om för mig vad jag ska välja och vad jag ska göra? Jag är väl fri att välja själv. Och är jag fri att välja själv, då blir jag ju per definition inte ledd av någon eller någonting annat. Och jag tror att vi misstar oss där, särskilt som kristna då, och i livet med Jesus, så är inte det sant. Utan den frihet som Bibeln talar om, den säger inte att du ska få bestämma allt själv hela tiden ut efter vad du tycker och känner. Utan den frihet som Bibeln talar om, det är en frihet med Gud, då vi också är lyhörda för andens ledning. För anden kan leda oss, liksom. Om vi är lyhörda, om vi lever tillsammans med Gud, då finns han där för att leda oss. Och det är också ett sätt att vara fri. För du blir fri ifrån ganska mycket om du låter anden leda dig istället för att du ska leda dig själv hela tiden. Och vi kan tala om det liksom förhållande till våra prestationer, att det beror inte på mig, William, när jag står här. Utan jag har Gud med mig och jag överlåter åt honom att verka genom mig. Det är inte baserat på min prestation, min duktighet. Jag överlåter det åt honom. Och på det viset är jag fri när jag står här. För jag har en helig ande som är med mig. Och han leder mig här. Och på samma sätt kan vi gå genom livet och låta anden leda oss. Och på det viset kan vi vara fria. Samtidigt som vi blir ledda. Så vi ska inte ställa dem i kontrast till varandra. Sen är det så att vi kan ha svårt att släppa taget om de där riktigt stora, svåra sakerna. De där stora besluten och svåra vägval har vi ibland svårt att lämna över till andra människor, men också tror jag till Gud själv. Det kan vara svårt för man ser hur alla de här olika rörliga komponenterna i ett beslut liksom kommer påverka kanske livet för all framtid. Och då är det svårt att släppa kontrollen ibland. Men där talar Bibeln om just den här friheten, att överlåta och vända sig till Gud. Och genom den heliga ande få ledningen i de där svåra frågorna. Och man kan själv tänka på hur det har varit liksom genom livet och vad man skulle ha valt annorlunda kanske någon gång. Och jag som sagt har ju inte tagit emot, jag döpte mig förresten på pingstdagen för 3 år sedan. Så det är också något att fira, det är härligt. Men innan dess så levde jag inte med Jesus på det viset. Och överlät inte liksom mina beslut och tog inte in honom i mina tankar och mina vägval på det viset. Men jag tänker lite på hur det kanske hade blivit annorlunda i livet om jag gjort det. Vad hade man valt till gymnasiet? Vad hade man valt att flytta någonstans? Så vilken partner? Nu är hon inte här så nu kan jag säga det. Nej, men jag skojar bara. Och liksom, hur hade livet sett ut om jag hade involverat anden? För jag tror att det är Guds tanke för våra liv. Att blanda in Gud i våra vägval, i våra stora beslut också. Det kan vara svårt. Kung David, som skrivit mycket av många av psalmerna. Han skriver så här i 139 kapitlet i Saltaren, 23-24 versen. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Här talar han om det som anden har för oss egentligen. Det som David ber om här, det är ju ledning från Gud. Och det som jag vill säga till er idag, älskade församling, det är ju att anden finns där för att leda dig in på den eviga vägen. Det här är andens verk i våra liv. Så kan han hjälpa oss och leda oss. Anden ger ledning på precis det här viset. Och ibland så är det ju väldigt konkret, andens ledning, i alla fall i Bibeln då. Och det är spännande ibland då att fundera på hur saker egentligen gick till här. För det är ju mycket som är osagt i Bibeln ibland. Man får liksom fundera lite själv. I Apostlagärningarna 16 kapitel. Apostlagärningarna 16 och 6-10 versen. Så kan vi läsa lite om andens ledning. Står det så här. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Det här är ju häftigt och som sagt, vi vet ju inte exakt hur det här gick till. Var det bara ett vanligt tilltal eller stod Jesus där återigen framför Paulus och sa du ska inte gå hit, du ska inte göra detta. Vi kan bara spekulera, det är spännande. Men det som detta säger oss är att anden kan finnas så konkret i våra liv och leda oss på det här väldigt konkreta viset när vi går genom livet. För de här livsavgörande besluten ibland så behöver vi andens ledning. Och jag tror att det handlar om någonstans att komma ner till sanningen i en omständighet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och någonting i den där sanningen tror jag att vi behöver när vi går genom livet. Och jag tror att det är det som anden också kan ge oss. I våra stora beslut så kan han bidra med den där djupare sanningen om sakers tillstånd. Både för oss som enskilda kristna men även som församlingar så kommer anden och undervisar oss och övertygar oss om sanningen, den där djupare sanningen som vi behöver för de stora besluten. Vi kan läsa i Johannes evangeliet 16 kapitel 12-13 versen. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Jesus talar återigen om den heliga ande. Och här kallar han honom sanningens ande. Jag tror att det är det vi behöver ibland i våra egna liv och som församlingar. Så behöver vi den heliga ande som är sanningens ande. För att kunna urskilja ibland liksom, vilken väg vi ska ta. Vad är rätt och vad är fel liksom, i livet. Och både som enskilda och som församlingar som sagt. Jag tror att det finns ju ett annat ställe i Bibeln som talar om att skilja mellan andar. Och det är lite annorlunda. Men jag tror att det fortfarande ligger den där djupare sanningen i grunden. Vad är sant och vad är falskt? Vad är manipulerat? Och så tänkte jag lite på idag så när man är på sociala medier eller andra sammanhang så finns det ju väldigt mycket AI-genererade bilder numera. Och ibland är det svårt att urskilja liksom vilket som är vilket av detta. Men då finns det också många gånger regler som säger att när det är just en falsk bild eller en AI-genererad bild, då ska det finnas en liten märkning. Då ska du ha skrivit med det, då ska du ha markerat det, liksom, att det här är AI-genererat. För att vi som ser den här bilden ska veta att nej, det är inte på riktigt, utan det här är en dator som har tagit fram den här bilden. Och jag tänker lite att heliga ande funkar så för vår del. Han kan märka ut liksom, i ditt liv och på din väg vad som är falskt och vad som är sant. Det är lite som en märkning liksom, när du rör dig ute i livet och liksom, på din väg med Jesus. Och som församlingar så kan anden peka ut, liksom, det här är inte rätt. Det här är rätt. Vad är fel och vad är manipulerat? Jag tror att det är jätteviktigt för oss att, som församlingar och som enskilda kristna att vara lyhörda för den helige andes ledning på det här viset. Att han kan vara den som hjälper oss att urskilja liksom. När vi ska välja vägar i livet. Anden ger plats. Det här kanske är något av det viktigaste som sker. Förutom det uppenbara då att vi får en egen relation med Jesus. Att vi blir förlåtna för våra synder. Att vi får nytt liv och evigt liv i honom. Frälsningen för oss själva. Är ju central. Men jag tror att något av det viktigaste som sker i oss som kristna. När vi har tagit emot Jesus. När vi har valt att leva med honom. Det är liksom att det inte handlar om mig längre. Nu är inte längre jag i centrum. Jag tror att det är en jätteviktig förändring och kanske den viktigaste vi har. Anden ger på något vis plats för andra människor och nya prioriteringar. När vi tar emot Jesus och får en helig ande, då kommer han att göra utrymme för annat än dig själv. Jag har talat tidigare om den kopernikanska revolutionen som sker. Och ni vet, förr i tiden då såg man ju världen på det här viset. Nu ska ni få vara med på en härlig resa. Jorden är i centrum och det är ju solen som snurrar runt oss. Det är alldeles uppenbart. Det ser man ju att den snurrar runt oss. Så. Sen kom en gubbe som heter Copernicus och sa att det är inte alls så. Det är precis tvärtom. Så ändras hela världsbilden liksom. Bilden av hur jorden var i centrum förändras. Det är inte vi som är i centrum. Jag ser ju att solen rör på sig, men det i själva verket är det den som är i centrum och inte vi. Samma sak måste ske i varje kristen som tar emot Jesus. När du är kristen och tar emot Jesus så står du själv i centrum. Men du behöver genomgå den här förändringen. Du behöver genomgå den här förändringen och inse att nu är det inte längre jag som är i centrum. Nu är det de här andra människorna som står i centrum. Det kretsar inte kring mig längre. Ge utrymme åt andra människor i ditt liv. Det här är en förändring som måste ske i varje kristen. Sen kan vi vara dåliga på det här. Jag vet, jag är själv det också. Det här är en utmaning. Men jag tror att det ligger någonting i detta. Och att anden hjälper oss att göra den platsen. För den fixar inte du själv. Du behöver en helig ande för att skapa det utrymmet. Det behöver vi som lärjungar till Jesus. Och om det nu är så, vilket jag tror, att vi lever i en tid av väckelse i det här landet och i den här världen, då måste vi ha gjort plats för nya människor. Då måste vi ha gjort plats för de här ungdomarna, unga killar och tjejer som börjar gå till kyrkan, som börjar läsa Bibel. Om inte vi har plats för dem, ja, men då, det är ju det största sveket mot evangeliet. Vi behöver ha den platsen. Och genom den heliga andes kraft så gör vi den platsen i våra egna hjärtan och i våra församlingar. Vad hände med de här 3000 som blev döpta efter Petrus pingstpredikan? Vad hände med dem? Fanns det plats för dem? Och jag hörde talas om någon pastor, jag lyssnade på en predikan, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var en pastorskonferens tror jag, där man fick frågan, hur många skulle ni klara av att ta emot er församling om ni fick liksom en störtflod av nya människor som ville lära känna Jesus, som ville veta mer? Hur många skulle ni klara av att ta emot på en månad? På 2 månader, 3 månader. Det är ju en utmaning då för församlingar att fundera på. Hur många skulle vi kunna ta emot? Om det kommer en väckelse över Veddige liksom. Hur många klarar vi av att ta emot? Att leda? Att liksom vara mentorer för liksom. Hur många klarar vi av att ta emot? Och jag tror att genom den heliga ande så görs den där platsen i våra församlingar. Och i våra egna hjärtan. Det är så anden kan verka i våra liv. Och jag tänker lite på, jag har tänkt på en bild liksom, som jag ska dela med er från Johannes evangeliets 24 kapitel. Och jag tänker lite att det är en profetisk bild som ges i Johannes evangeliet. I 21 kapitlet i Johannes evangeliet, verserna 9-11. Då läser vi, efter att Jesus har uppstått så möter han ju lärjungarna i det här sammanhanget. Och då står det, när de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Fastän det var så mycket fisk så gick inte nätet sönder. Petrus var ju fiskare, det känner vi ju till. Om man läste evangeliet så får man höra hur Petrus får möta Jesus. Och Jesus säger till Petrus att du ska bli människofiskare. Det här var en bild som han kände igen Petrus. Och vi ser i liksom apostelgärningarna hur han predikar och verkligen blir människofiskare. Han för människor till tro. Han för människor till Jesus. Och här är en bild av nätet som Petrus drar upp. Och fastän det är så mycket fisk så brister inte det där nätet. Och jag kan inte hjälpa att se detta som en bild över församlingen också. Hur Petrus sedan som människofiskare hovar in 3000 människor på en och samma dag. Klarar kyrkan det? Och jag tror att det här är en profetisk bild över att det gör den. Kyrkan håller för alla de här människorna. Genom den heliga ande och det utrymme som den heliga ande kan ge i våra liv och i våra församlingar så finns det plats för alla de här människorna. Fastän det är så många människor så brister inte församlingen. Församlingen kan ta det. Församlingen håller för det är Kristi kropp. Det är Gud själv som bygger upp sin församling. Och den brister inte. Här blir Petrus människofiskaren. Han för människor till Jesus. Vi är, vår familj, jag och min fru, vi är ju familjehem sedan ett år tillbaka ungefär. Och det är ju lite granskning innan man blir det, när man tar emot barn som behöver ett hem. Så man har ju en del möten och samtal med socialtjänsten då för att pröva om är det här ett lämpligt hem. Och något av det finaste jag fick med mig från de granskningarna var i förhållande till våra egna barn. För vi har egna barn också, biologiska barn. Och mycket av oron består ju i våra egna barn. Så, för de väljer inte detta, det var vi som bestämde. Så oron finns ju över våra egna barn. Men det de sa till oss när vi blev prövade då, det var att de här barnen, våra barn, egna barn, de är så trygga i sin relation till er. Så de kan ta det, att det kommer fler syskon. Och jag tänker att vi som kristna, vi är bröder och systrar. Om vi lever med den heliga ande så kommer han att övertyga oss om vårt barnaskap hos Gud. Och när vi känner oss trygga i vår relation med Gud, då har vi plats att ta emot fler syskon. Jag tror att det här är den heliga andes verk i vår församling. Han ger plats och han ger det genom övertygelsen i våra hjärtan att vi är barn allihopa. Det finns plats för nya bröder och nya systrar att ta emot. Här finns det plats för vi är trygga i vår relation till Gud. Jag har en relation med Jesus. Jag är trygg i min relation till Gud. Jag är hans barn och det finns plats för fler att bli hans barn. Det här är jätteviktigt och jag tror att om vi lever i en väckelsetid nu, då är det detta vi ska ha med oss. Det finns plats. Jag behöver inte vara orolig. Jag gör plats åt nya syskon, åt nya bröder och systrar. För med andens kraft så känner jag att jag har en självklar plats här. Jag kan vara trygg här. Och det ger en öppenhet i relationen till andra människor. Det ger en öppenhet att ta emot nya syskon som vill möta Jesus och leva med honom. Tack heliga ande för att du undervisar oss och övertygar oss om vårt barnaskap hos Gud själv. Att vi är bröder och systrar likvärdiga inför dig Herre. Att vi alla har våra brister och fel men vi är villiga och öppna för att ta emot nya människor med sina brister och med sina fel. Ingen av oss är perfekt, Herre. Hjälp oss att ge plats åt den som behöver dig. Åt alla människor som söker dig, Herre. Hjälp oss att vara dina medarbetare i den här världen. Dra människor närmare dig. Hjälp oss att vara människofiskare, precis som Petrus. Tack för att du leder oss, heliga ande. Tack för att du vill vara delaktig i våra beslut. Som enskilda kristna och som församlingar, Herre. Tack för att du vill vara med och leda oss in på den eviga vägen. Rannsaka oss, Herre, och känn om vi är på fel väg. Och hjälp oss att komma upp på den där smala, rätta vägen, Herre. I gemenskap med dig. Tack heliga ande för att du ger oss kraft att bli dina vittnen. Att vi får vara frimodiga både i ord och i handling, Herre. Att vi får dela med oss av den kärlek som vi har fått ifrån dig. Att vi får visa människor i Veddige och vidare ut i den här världen om vem du är. Vi får visa vem du är för oss i våra liv. Vad du kan få betyda för någon annan. Tack för att vi inte gör det i egen kraft utan genom din heliga ande. Och allt folket sa. Amen.